Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Och välkomna till podden Människor.
Äntligen tillbaka.
Gött! Hur mår du?
Jag mår bra. Jag känner mig ändå ganska så high energy.
Mm.
Vilket är tur, för jag har mycket saker som min energi måste få gjort.
Mm. Jag har varit lite stressad, haft väldigt mycket att göra. Men jag är samtidigt liksom glad. Så här positivt anslag på energin och stressen.
Ja, men samma här.
Så det är ganska kul. Jag antar att det blir så i dessa tider. Jag ska snart till Miami.
Ja, vad härligt.
Ja, det skulle bli kul.
Men har ni planerat vad som händer där eller?
Alltså egentligen inte. Jag har bokat lite så här restauranger och så här, att vi vet vad vi ska ut och så.
Mm.
Men jag hade nog tänkt att det här skulle bara bli en så här strand, mat. Jag vet inte, köpa något dyrt resa.
Var bor ni någonstans?
Ja, det är en bra fråga. Jag kommer inte ihåg.
Ska du på hotell? Eller
ja,
på...
Ja, vi var på hotell på Miami Beach. Jag kommer inte ihåg vilket. Men det ska vara bra i alla fall. Och vi med Jelena och Jessica. Så det ska bli kul.
Härligt.
Ja, jag är pepp på det. Idag ska vi prata om snällhet.
Mm.
Lite såhär Bamse-tema. Vad tänker du på när du tänker på snällhet?
En sak jag tänker på, jag fick en bok av min mamma när jag var, om jag var i tidiga tonåren eller något sånt där. Jag kanske var 12, 13, 14. Den heter Konsten att vara snäll av Stefan Einhorn. Jag vet inte exakt när den utkom.
Säkert då någon gång.
Säkert då någon gång, för 14, 15, 16 år sedan typ. Vi kan kolla här.
Fortfarande väldigt stort tror jag.
Ja, den har ju sålt i typ miljontals ex. Liksom. Varit en bästsäljare. 2005 gavs den ut, exakt 13 år sedan.
Mm.
Och den har ju då sålt... Den sålde ju miljontals ex. Stefan Einhorn är överläkare, professor i onkologi. Handlar ju helt enkelt då om att typ... när den kom så blev den bokhandelns val 2006. Han behandlar begreppet snällhet som man menar inkluderar ansvarstagande, förmåga att säga ifrån, att hantera konflikter. Hon tar avstånd från snällhet i bemärkelsen medgörlighet eller mesighet. Jag har ju också lärt känna Stefan lite grann nu på senare år och jag känner hans son Mikael och dotter Kim. Han menar ju då att det är den viktigaste enskilda framgångsfaktorn i våra liv. Boken fick också lite kritik från bland annat Lena Andersson. Hon skrev att det är den sortens bok som mest tycks vara en förevändning för att få komma ut på de där många föreläsningarna i landet.
Det är så hårt.
Ja, jag gillar ju Lena väldigt mycket. Men jag gillade också boken.
Ja, alltså det känns som att... den där tolkningen känns mer modern när jag tänker på snällhet. Och särskilt när man tänkte på snällhet för några år sedan så tänkte jag på så här, när man på Alla hjärtans dag klippte så här pappershjärtan och så här, i skolan. Och så skulle man dela runt dem så att man skrev på varandras hjärtan. Så jag skulle skriva på alla mina 19 klasskamraters hjärtan. Mm. En så här snäll egenskap, eller en bra egenskap, correction. Och då skrev man så här, sötaste killen i klassen, eller så här, smart, eller duktig på att plugga, eller rolig. Men när man liksom inte visste vad man skulle skriva, så skrev man typ snäll.
Mm.
Så snäll var något så här status quo likgiltigt attribut, som kanske inte var så fint.
Exakt, men det kommer jag ihåg att Einhorn skrev om också, även om det var länge sedan jag läste boken nu, men att just att... att det finns liksom något pejorativt i att kalla någon snäll eller sådär, som han också ville göra upp med.
Och mycket så här, hon är för snäll.
Ja,
så.
Precis.
Men då tror jag att man kanske har definierat själva snällheten fel. Alltså att vara snäll är ju inte att vara mesig, utan jag tycker det är jättemycket precis som du säger, att kunna säga från, att vara schysst, att liksom agera på något sätt moraliskt korrekt på något vis.
Mm.
Så det kanske inte alltid så här, snälla personer är de som är mest följsamma eller sprudlande, men mer som man kan så här, stole på, typ. Sen så känns det som att det på senare tid har gått från den boken, när det mer handlar om att så här, vara, liksom, göra gott och vara en bra person, till att så här, vara snäll mot sig själv och hela den här self-care-trenden. Som jag kan tycka är viktig såklart, men också ger lite så här ofräsch smak i munnen, tycker jag.
Jag tror jag förstår hur du menar, men berätta.
Ja, men det känns som att när vi har pratat om så här, meningen med livet och varför finns vi, och så, här, så känns det som att det finns något behjärtansvärt i att göra bra saker för andra och typ för världen och så. Men det känns som att många stannar vid att det räcker med att måla naglarna och må bra själv och gå till sin PT och sin terapeut. Mm. Och absolut, man kan inte vara ett vrak om man ska göra gott kanske, men man kan säkert vara ett halvt vrak. Och vi som redan är så privilegierade och har det så bra, är det verkligen det vi ska ägna våra liv åt?
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Ja, verkligen.
Så jag tycker att snällhet, det måste nästan innefatta någon form av liksom relation eller samarbete för att det ska typ gillas.
Mm. Ja, men hela den här self-care-grejen är ju intressant dock, för att jag tror att det finns något i det där att många som är snälla mot andra är inte de som är snällast mot sig själva.
Sant.
Många gånger kan man ju uppleva att vissa gör sig själva ofta ofrivilligt och omedvetet till offer inför andra. Alltså att de alltid liksom ska... Att folk som bryr sig så himla mycket... Det är lite besläktat till det här som jag har tänkt på en del tidigare också, om så här självupptagenhet kontra upptagenhet av andra. Alltså motsatsen till att vara självupptagen är ju att vara upptagen av andra eller någonting annat. Det kanske behöver inte vara andra människor. Det kan ju också vara folk med Asperger som är upptagna av hissar eller spårvagnar.
Verkligen.
Så här. Men... och det tror jag väl i så fall är, alltså minst hälsosamt tror jag att det är att vara upptagen av andra. Att vara upptagen av någonting annat tror jag kan vara helt okej, och liksom, eller till och med konstruktivt. Men att vara upptagen av sig själv är inte så himla dumt, för någonstans är man kanske bättre lämpad att liksom skapa ett bra liv åt sig själv än att om man allokerar energin till andra människor, så kommer effekten liksom inte bli, man är inte lika väl lämpad för att göra avtryck där alla gånger. Men
det bygger ju på att man har en ganska så här positiv människosyn, tror jag. För då betyder det att varenda person har ansvar för sig själv, och så länge alla löser det så blir det bra, ungefär.
Ja, och då, det krävs ju såklart i verkligheten någon slags kombination för att man ska skapa ett gott samhälle och med starka individer, alltså liksom alla måste bry sig om en blandning av de här sakerna.
Men, precis, och det känns som att det är enklare att fokusera på sig själv om man har liksom de materiella förutsättningarna, än om man liksom behöver vara ett community eller en stark familj för att du överhuvudtaget liksom får mat. Så det känns som att det också finns en sån här maslovsk liksom dimension i det där.
Absolut.
Men jag tror att,
men när man pratar om liksom våra närmiljöer, så är det inte den här...
Nej, men sant. Och ofta så är det väl kanske så att människor som är tryggare och mer känner sig själv och mår bra, att de kanske är då snällare. Att det inte blir att man är så, som om du säger, att man har fokus på andra. Och det kan väl vara fint om det är så att man är liksom sjuksköterska eller på något sätt jobbar för UNHCR. Men när det blir att man är fokus på andra, på det viset att man så här känner FOMO, man typ jämför sig med andra, man blir avundsjuk, man... snacka skit, man liksom är nervös på det viset, då känns det som att det är rätt så destruktivt.
Och väldigt, väldigt vanligt.
Skitvanligt.
Jag tror det finns någonting i hela sociala mediegrejen som förstärker det där vi har pratat om lite tidigare.
Mm. sant. Gör du något så här, om man vad gör du som är så här snällt mot dig själv? Tänker du på att vara det?
Nej, eller inte särskilt mycket. Tvärtom. Så jag vet inte vad jag gör mot mig själv. Jag har i och för sig bokat in 4 veckors
semester. Ja, din semester.
Så det är, jag har ingen bra rutin för att vara snäll mot mig själv. Sen tror jag att jag räknar med att 1 eller 2 av de här veckorna kanske kommer brinna inne.
Kan vi inte försöka att det inte blir så?
Ja, jag hoppas det.
Jag typ har ju mina liksom tvångsmässiga hudvårdsrutin. Mina, när jag gör masker på söndagar och grejer. Jag försöker träna. Jag går i terapi. Men jag är nog också min största kritiker.
Mm.
Så jag, är inte, jag tror inte att jag kanske är superbra på det. Samtidigt som det är väl fine. Alltså, så jag är inte så himla brydd av andra. Jag tycker det. Jag är lite för onyfiken som person. Men jag är väldigt intresserad av vad som är runt i världen. Så det kanske jag blir lite för besatt av. Min terapeut sa att jag kanske ska bry mig lite mindre om typ, så här, barnen i Afrika. Och lite mer om typ, mina närmsta vänner. Typ.
Ja.
Det var hårt, tycker jag. Men också sant. Okej,
okay, det var... Det, där är intressant. Det är ju faktiskt spännande. Det har varit lite närvarande i den svenska samhällsdebatten också, det här liksom, att det finns någon slags konfliktlinje i, som går igenom där, som handlar om just om så här, ska man, är det viktigast att bry sig om sin familj och sin granne, eller ha någon slags global take eller så där. Det kan man ju föra många moralfilosofiska resonemang om, och mer praktiska resonemang också, om liksom vad som är bäst. Och alltså inom journalistik till exempel så tillämpar man ju den så kallade närhetsprincipen. Det är anledningen till att ett terrordåd i Norge får mer uppmärksamhet än ett terrordåd i Libanon.
Exakt.
Ska man använda närhetsprincipen på sitt eget liv och hur man ser på omvärlden också? Jag vet inte.
Nej, jag gör ju inte det då. Men det kanske kan vara bra med en balans. Känns det som.
Förmodligen.
Okej, okay, men att vara snäll mot sig själv och self-care. Men att vara snäll mot andra då? Lönar det sig att vara snäll?
Ja, det är min bild. Eller så här... Eller... Lönar det sig att vara... Alltså så här... Jag tror det finns många situationer där det i och för sig inte lönar sig att vara snäll. Jag tror kanske inte, som arbetsgivare, tror inte att det lönar sig att vara snäll mot sina arbetstagare i en förhandling. Jag tror inte att det lönar sig för någon som, inom det, yrkeslivet att vara snäll. Urskillningslöst i sådana arbetssituationer. Alltså jag tror att... Om du skulle göra en forskningsstudie så skulle du se att folk som inte är snälla i onödan lyckas bättre än folk som är snälla i onödan. Sen tror jag att så här, man ska ju vara schysst mot sina... Jag tror, vill man få folk att prestera hårt och liksom tänja på sina gränser, så tror jag att det gör sig bäst i kombination med en kultur av snällhet inom... företagskultur till exempel. Alltså jag tror vi har ju en ganska så... liksom... På vår arbetsplats så jobbar ju folk ganska mycket, ganska dedikerade. Det är väldigt högt tempo. Men jag tror samtidigt att så här, vi har en väldigt schysst och komplicerad och snäll kultur kring så här, bara, får jag ta semester? Eller oj, jag har lite mycket nu. Okej, då lyfter vi ifrån honom. Alltså så här, att det är lite dubbelt i den bemärkelsen att så här, grunden är att vi jobbar ovanligt hårt och mycket. Men så här, man är också ganska lyhörd för och välvilligt inställd om det liksom, om det blir problem. Så.
Men det känns ju modernt ju. När jag googlade så hittade jag så här, en artikel, Harvard Business Review, som en psykolog på Stanford, Emma Seppele, kanske finna, I don't know, finns på bra. Och då stod det att hennes forskning visar på att liksom snälla chefer minskar stressen och därmed liksom ökar produktiviteten och sjukskrivningarna blir färre. Men det känns som att det förutsätter att det inte är någon dum snällhet det handlar om, utan snarare ett mer ett givande och tagande som du nämner.
Exakt. Jag tror överlag så är ju arbetsgivare, det där, jag fick något mejl idag från McKinsey Quarterly där om någon podd med Dominic Barton som ju i alla fall fram till nyligen var Global Managing Partner där, om just att alla, att företag i, generellt är alldeles för lite fokuserade på people liksom.
Mm.
Och det där är någonting som jag tror ganska starkt på också, brukar säga till många av våra kunder att så här, de värdesätter talang för lite, det är en för liten del av deras totala fokus. De borde vara mycket mer engagerade i att attrahera, utveckla, behålla de bästa talangerna. För det är så de ökar sitt företags produktivitet, innovationsförmåga och så vidare.
Mm.
Och det där är någonting som är en ganska enkel sanning, men jag är övertygad om att det stämmer, och någonting som många verksamheter är förvånansvärt dåliga på. Så att man blir lite förbluffad ibland när man hör om hur det verkar funka ute på arbetsplatser där folk inte verkar vara snälla mot varandra, där man inte verkar prioritera den typen av värden. Så.
Det kommer säkert bli så att snällhet blir liksom någon slags konkurrensfördel. Mm. Och att det gäller att vara rätt snabb på det när hela, återigen, vår generation kommer in och det blir mer och mer globaliserat.
Mm.
Och vad man ska konkurrera om. Då känns det som att det är rätt viktigt. Mm. Och koka kaffekulturen och liksom att man ska vänta och sitta på händerna kanske inte kommer funka så länge till.
Exakt.
Men när det kommer till vänskap då? För mig är nog de bästa vännerna de som är snällast.
Mm.
Man har ju så här vänner som är roliga att gå ut med, som man kan shoppa med, som man kan resa med, som man kan ha intressanta samtal med. Men det känns som att det som är verkligen så här hårdvaluta, det är liksom snällhet.
Jag håller verkligen med. Och det där, med sina nära vänner så är man ju väldigt liksom, snäll mot varandra.
Mm.
Och det är någonting som man anstränger sig för att vara också, för att det är viktigt. Liksom. Särskilt i de nära relationerna. Snällhet är mycket viktigare än trevlighet till exempel. Jag har aldrig värderat trevlighet särskilt högt.
Exakt. Viktig distinktion att göra. Vi menar ju inte trevlighet.
Nej.
Utan vi menar snällhet som är mycket närmare hjärtat än liksom hur man ler på munnen och så.
Mm. Sen, alltså exakt, det är ganska viktigt att dels en snällhet som i att liksom ställa upp och alltid vara schysst och vara så varsam. Men sen snällhet också i att, så här, jag tror att märker att folk, ens nära vänner också behöver väldigt mycket komplimanger och snälla ord och så här.
Mm.
Jag tror att folk får sällan, betydligt sällan, mer sällan än vad man kan tro, höra folk säga så här fina saker om dem.
Exakt.
Så det skadar liksom aldrig att strössla lite. Sådär.
Jag måste bli bättre på att strössla.
Ja, jag är ganska bra på det tror jag. Jag försöker. Jag var på en svensexa nu nyligen. Då såg jag till att hålla ett sånt jättesnällt tal också. För att jag tänker att så här, bara att jag ska orka ta mig över den tröskeln och bara göra det när vi är där typ 10 killar. Jag tror att the added value för den personen är ganska högt och det är en ganska liten effort för mig. Så jag försöker alltid se till att så här,
ja, det är fint ju.
För det är inte så svårt att räkna ut att det är någonting som uppskattas och som folk tycker är kul att höra. Liksom.
Man blir så glad.
Ja. Så då kan man lägga lite tankekraft på att komma på vad man ska säga och sen bara ställa sig upp och göra det.
Mm. Pusha sig till att vara lite snäll.
Mm.
Det känns som att det vore fint om det kunde bli någon så här snällhetsrevolution. Det känns som att det är mycket så här armbågar och mycket following på Instagram och mycket karriär och mycket LinkedIn. Men det känns inte som att det är lika viktigt längre att vara en så här ädel, snäll person som liksom kan föra sig och liksom är trevlig och ödmjuk och så här, liksom, så här gammaldags, liksom, fin och värdig. För jag tycker att det är ju väldigt härligt egentligen. Och det är ju de personer man uppskattar mest när allt kommer till kritan. Liksom.
Mm. Ja, nej, men verkligen. Men, du, den här forskaren.
Ja.
Var det någon studie hon hade skrivit? Eller?
Mm. The hard data on being a nice boss. kan man läsa.
Det är någonting som så många företag som jag träffar nu som har lite liksom problem med att ofta stora, välkända företag och som där är en viktig vd-fråga. Eller så, antingen så, vissa fattar att det är en viktig vd-fråga, andra måste man tala om för att det är en viktig vd-fråga. Men att de är för dåliga på att liksom bygga kultur i bolaget och ha en magnetisk kultur som lockar till sig bra folk. Mm. Det är ganska spännande sånt där.
Ja, men typ det här klassiska att kultur är viktigare än strategi. Mm. Alltså jag har typ gett feedback i våra performance reviews till flera stycken att så här, alltså du är en genuint liksom snäll person och det liksom skapar detta. Och alltså det är en rätt göttig egenskap att ha. Mm. Även i business sammanhang. Så länge man har integritet, för jag tror att är man, om man inte har integritet och är snäll, då kan man lätt bli överkörd och man blir dumsnäll. Mm. Det krävs att man har den liksom, dimensionen av sin snällhet också.
Exakt. Jag försöker ha så här, en grundsnäll approach mot dem som betyder någonting. Nu pratar jag både privat men även i jobb där det kanske är mindre självklart. Och sen får man försöka påtala för sina kollegor att man uppskattar dem och det de gör också ganska regelbundet. Jag tror jag och Love glömmer bort det till varandra för att det inte är prioriterat. Vi gör det någon gång ibland i alla fall. Men sen så måste man ju samtidigt kunna vara ganska tuff och krass när det behövs också. Och de står ju verkligen inte i motsatsförhållande till varandra.
Nej, verkligen.
Men jag tror att det är också, om jag är grundsnäll i min approach till både medarbetare och kunder och andra, så tror jag att det också blir, då kommer min kritik och min tuffa sida mycket bättre till pass också. För att de blir bra i förhållande till varandra. Alltså så här, de tuffa poängerna skulle inte göra samma intryck om jag också var en person som alltid ansträngde mig för att vara tuff.
Nej. Det väger ju tyngre om det blir mer sällan. Det är som med min hund.
Exakt.
Man får inte säga nej så ofta för det blir helt tomt liksom. Inga andra jämförelser.
Men jag tror att det där görs ganska bra i kombination. Att om det blir för liksom ensidigt så blir det inte bra.
Mm. Okej, så du skulle säga att du ändå är en snäll person och försöker vara det. Du tycker det är viktigt.
Ja, jag försöker göra snälla saker. Om jag är en snäll person eller inte, jag vet inte.
Det är svårt kanske att reviewa sig själv.
Ja, verkligen.
Men det känns ändå som någonting som är värt att sträva efter. Har du exempel på några riktigt snälla personer?
Jag tycker att Jakob är väldigt snäll.
Jag tänkte precis säga.
Jakob är ju också extremt krävande, alltså så här, och han kan ju också vara ganska direkt och ganska avfärdande i sina recensioner av folk. Alltså när vi pratar sinsemellan, men han är ju alltid snäll och trevlig mot folk i mötet med dem, men han är ju också ganska kategorisk.
Ja.
Men han är ju väldigt schysst mot de han bryr sig om. Och väldigt lojal. Alltså.
Mm.
Så det är en person. Men jag känner ganska många snälla personer.
Ja, det är fint.
Jag tycker för övrigt att Daniel Hallberg, som har nämnt i podden, är en väldigt snäll person också. Extremt.
Ja, verkligen. Och Sean, som vi nämnde.
Ja.
Också snäll.
Verkligen.
Anna Broström.
Ja.
Så snäll.
Anna Broström som jobbar på Spotify.
Snäll person.
Ja.
På ett bra sätt. Ja, shit. Hoppas att det kan komma en liten sån liksom våg nu. I så här fake news och Trump och valårstider. Att det blir någonting som värderas upp.
Jag tycker att flera toppolitiker är ganska snälla också. Alltså de man känner. Så. Mm.
Ulf, så snäll.
Ja. Det är,
tänker om de andra där var
Stefan Löfven är en ganska snäll person också, har jag förstått från de som känner honom.
Ja, jag tycker han är sympatisk.
Ja.
Okej, mer snällhet till folket.
Hold up. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag vill utse Dasha till veckans människa, för att jag och mina kompisar, tre killkompisar, vi skämtade lite i våran Facebook-chatt, och det lade jag också upp på Insta-stories här för ett par veckor sedan, om att vi ska ha en så här tjejvecka ihop, där vi gör sådana saker som vi har noterat är liksom typiskt tjejiga enligt oss.
Hur då, började det här?
Det var någon som kastade ur sig det i våran gruppchatt, som vi chattar ganska ofta. Jo, så här började det. Min kompis André hade idén att så här, kan vi inte köra en tjejgängsvecka där vi försöker leva som ett tjejgäng och sen dokumentera det. Och så var alla andra på, såklart. Brunchar man då, frågar Sean. Och sen så fortsatte konversationen. Okej, hur lägger vi upp detta? På morgonen joggar de i tights, och sen så har de powerfrukost, och sen dricker de take away kaffe, lunch på Reload, och sen typ bubbel på kvällarna med mycket boomerangs. Och däremellan åker vi runt till branschens B-kändisar och pratar om vår syn på kommunikation.
Så hårt! Det är så jävla vidrig. Så vidriga ni är.
Ja, vi sticker inte under stol med det.
Och vad kommer Dasha in i bilden?
Ja, men för jag la upp det här i Insta-stories, och då så skrev, då såg hon det. Och bara, fy fan vad roligt, kan inte jag få göra ett schema? Så bjöd jag in henne till chattråden, och så skrev hon att det var det roligaste hon hade sett på Instagram på hela 2018. Och sen så har Michaela Hamilton till exempel, hon skrev ju så generaliserande att man blir mörkrädd om våra...
Bra, Michaela!
Då skrev jag att, ja, men det är för att folk är så himla generella.
Åh, drygt! Så drygt!
Men Dasha har faktiskt suttit ihop ett schema till oss.
Är det sant?
Mm, vi ska få höra det.
Ja.
Klockan 10:00, för vi gjorde, det skulle vara en vecka först, men det är lite svårt att hitta en hel vecka för att bara lajva tjejgäng. Så att det blir en dag. Och den börjar då klockan 10:00 med att vi samlas för att köpa takeaway latte på KMK. Vad är det ens?
Kungliga motorbåtklubben vid Djurgårdsbron.
Ja, just det. Såklart. Och så står det in en parentes. Glöm inte stora glasögon, för man fixar sig inte på en... powerwalk, men ska ändå se tjusig ut. Och sen 10:10, då kör vi powerwalk runt Djurgården. 11:30 kör vi after workout smoothie från Blueberry på Grev Turegatan. 12:00 duscha, göra sig i ordning för brunch. Glöm inte lägga sheetmask, och har man ens gjort en mask om man inte visar upp den i sina sociala medier? 13:00 brunch med gummorna på Rish. Glöm inte att fota maten ovanifrån innan någon rör den. Och boomerang när ni skålar med ert bubbel. Tjejgäng älskar bubbel. Och 14:30 så ska vi inredningskoppa på Svenskt Tenn. Och alla köper ekollonvasen som kostar cirka 200 kronor. Alla tjejer har sådana hemma. Sen ska vi till NK Inredning, plan 1. Dusty Deco, Brahegatan 21, och Nordiska Galleriet på Nybrogatan 11. 16:30 så går alla hem till X, det vill säga någon av oss. Den som har flest speglar och bor mest centralt, för att fixa i ordning oss tillsammans inför kvällen. Detta brukar tjejen lägga cirka 3-4 timmar på.
Det är så jävla basic.
Piffas ut tillsammans och dricker mer bubbel. Så skriver hon, ni kan väl låtsas och kanske spela tv-spel eller kolla på MMA eller så istället. 20:00 fördrink på halvulska, fotovänligt med fint ljus och mycket grönt och blommigt. Fota gärna varandras outfits till samma bakgrund, och boomerang när ni går armkrok mot kameran. Glöm inte att skratta. uta. Det är uta att se allvarligt på bild. 21.00, middag på Papa Italiano. Gör ingen och se till att ni blir serverade gratis bubbel när ni gör entré. Det får nämligen alla tjejgäng på Papa gratis utan att ens be om det. Första, det är det första man får i handen när man stiger in där, förstår ni. 21.10 beställer vi hot shots och fotar att vi dricker hot shots innan maten så alla vet att vi ska ut och visa upp er, visa upp oss ikväll. Och 00.30 så skriver hon att tjejen går inte till Charles eller Norsen Chao, så glöm det. Ni ska till Wall ikväll. Ja. Ivan, det blev långt när jag liksom skulle läsa upp hela...
Okej, roligt att Dasha, vidrigt av er. Nu måste vi kontra och göra någon slags poppiga Joel Ige, bihangs, mjukisgängs dag för att hetsa tillbaka.
Men ska vi snacka med Joel så kan jag ge ett...
Kan du inte göra det så kan jag dra upp gummorna. Så kan vi följa upp för det här gick i nästa podd. Okej, på lätta.
Nej, men en grej jag har tänkt lite på, det är att så här, work-life balance kan vara att jobba 60 timmar istället för 40 i veckan. Alltså allt annat lika. Att om jag kollar på de som verkar mest stressade och pressade och bekymrade över sitt jobb, så tror jag att många lägger lite för få timmar på sitt jobb och därför bara inte får tillvaron att gå ihop. Sen kan väl då en work-life balance fascist invända att alla jobb ska vara anpassade till att man inte ska behöva göra mer än 40 timmar i veckan. Men jag håller inte med. Så jag tänker att ibland kan en work-life balance lösning vara att faktiskt jobba lite mer för att därmed få ett liv i balans istället för att ständigt underjobba lite och därför alltid vara överstressad.
Bra teori!
Så jag tror inte de work-life balance-teoretikerna som tror att svaret aldrig är mer arbetstid, tror jag egentligen har fel om syftet är just som det låter, att skaffa balans.
Det här tror jag är skitbra.
Ja, tack.
för det känns som att det är många som liksom ska squeeza in för mycket private shit och därmed är så hamsterhjul i att de hela tiden ligger lite efter.
Och mår konstant dåligt över det.
Ja, stressade när de är socialt stressade på jobbet. Istället för att kanske sitta en, två timmar till, tre timmar till. Så,
7 timmar till.
alltså, jag tror att det här är så rätt. Ja. Sen så kanske det inte är lika enkelt då, om man har bebisar och sånt. Men alltså, det har ju inte vi.
Nej. Ja, men verkligen, jag tror... Det har, när jag kollar på folk runt omkring mig och hur de liksom verkar ha det, så ser jag ingen tydlig liksom, det är inte som att de som jobbar minst verkar vara de som mår bäst liksom.
Nej. Nej, verkligen.
Men ja, så det var min veckans polett.
Bra polett.
Snart. Vi får se lite, nu börjar Almedalen och det närma sig. För vi är nu
bara en månad kvar.
Och då, vi kommer köra en Almedalen special och lite så.
Ja, och kommer kanske ha en liten AV då. För er som befinner er där. Det var snällhet, det känns som att vi har konsensus kring att snällhet är en av de finaste egenskaperna man kan ha. Och att vi tycker att fler borde försöka anstränga sig till att vara det. Och att vi tycker att vi själva är väldigt snälla. Eller?
Utmärkt sammanfattning.
Så ses vi nästa vecka. Följ oss på Instagram på Bodil Sidén och Simon_Strand. Och skicka er feedback, idéer, allting.
Tack så mycket.
Ha det bra.
Ha det bra.